Här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap.
Med Helena
och Katrin.
Och idag har vi en gäst med oss, en spännande gäst som håller på med inspirationsteknik för chefer. Hon heter Lovisa Manteus, välkommen.
Tack så mycket.
Det här med inspirationsteknik för chefer, vad är det för någonting? Kan du berätta?
Jag har teatern i bakgrunden, lång tid tillbaka. Och för mig, det som grep tag när jag började spela teater, det var att se och märka skillnaden på att även om jag har ett helt fast manus så kan föreställningarna se så olika ut och bli så olika. Och i början, som sagt, när jag hade precis börjat spela teater så tyckte jag det var så otroligt märkligt att det var liksom alla idioter kom en kväll. Och alla smarta människor, de som visste att man skulle skratta på rätt ställe och de som förstod poängen, de kom en helt annan kväll. Någonstans där på vägen så kanske kallas mognad, vad vet jag, men så förstod jag att det kanske inte bara det handlade om publiken. Kanske inte alls om publiken, utan det handlade om mig och mitt förhållningssätt och min egen känsla och den känslan som jag hade satt fokus på hos publiken. Så inspirationsteknik för mig handlar om att det viktigaste rådet är att sluta ta sig själv på så stort allvar. Och börja fokusera mer på hur vill jag att mitt budskap, alltså hur mitt budskap tas emot. På vilket sätt det tas emot. Och känslan som jag levererar hos mottagaren. Och det gör att jag förflyttar fokus från mig själv och mitt eget innehåll till leveransen av det jag vill säga. Men man ska förklara för kort.
Spännande.
Var det det som var skillnaden mellan de där kvällarna när det var bra eller inte bra publik?
Ja, jag tror det. Sen är det ju klart att det är mycket som spelar in och man är ju fler på scenen när man är bara en människa. Men det här att när man faller tillbaka och börjar resonera med sig själv, nästan som att man ser sig själv ut som från en övervakningskamera och där står jag. Mm. Och så hör jag och ser mig själv prata. Mm. Då tappar jag närvaron i leveransen.
Just det.
Och det kan ju komma olika anledningar. Att man är nervös eller man är stressad. Eller att man tänker att det här lät inte så bra som jag skulle vilja att det lät. Och då direkt så faller jag tillbaka och börjar betrakta mig själv igen. Så konsten är ju att hela tiden vara nyfiken på effekten av det som sker i mötet.
Mm.
Så att när manuset blev sekundärt, att jag vet att jag har manuset i mig, det finns där. Och eftersom jag vet att det finns där så kan jag också bara totalt släppa det och fokusera i det som sker i mötet.
Mm.
Ja, det låter ju som mindfulness.
Det låter som mindfulness. Mm. Och jag tror att det hänger väldigt mycket ihop, för vi kan inte kommunicera om vi inte också tar tillvara på vårt eget tillstånd och vår egen känsla. Mm. Och inte låter vår egen känsla bara styras av slumpen.
Mm.
Utan jag kan ta kommandot över min egen känsla. Så att, från, att gå från negativ stress till positiv förväntan, hur gör jag det?
Mm.
Och ändå vara mig själv. Jag pratar inte om att ta bort sin egen personlighet och det som är äkta. Men jag kan både vara nervös och jag kan vara trygg.
Mm. Just det.
Samtidigt.
Mm. Vad har du sett hos de chefer som du har jobbat med?
De chefer som jag har jobbat med tror jag nästan får störst insikter. När vi börjar alltid titta på det egna tillståndet. Och börjar lyssna till hur jag styr mig själv via hur jag pratar med mig själv och instruktioner som jag ger mig själv omedvetet som påverkar det här mötet. Utan
dömanden,
absolut. Så när man förstår att jag som person är viktig här och inte bara mitt innehåll, men det är en process. Och man kan inte bara slänga ut det här hur som helst, utan man får bygga upp det successivt så att det inte blir någon skepticism kring det här. Och att jag vill inte spela teater, det är inte det jag vill. Och det är inte det vi pratar om heller, utan att bara ta kommandot över sina egna känslor och sina egna tankar och sitt eget sätt att agera. i syfte att få mina mottagare att känna det som jag vill att de ska känna. För när jag får mina mottagare att känna det jag vill att de ska känna, då är de benägna att tänka på ett annat sätt eller agera i en annan riktning. Men jag måste utgå från mig själv först och mitt eget tillstånd. Sen är ju teknikerna som jag kan addera till mitt innehåll, tekniker som både jobbar för att göra mig själv lite tryggare och min publik lite mer inspirera, känna lite mer inspiration. Så att jag måste få med bägge delarna hela tiden. Så därför har jag valt att inte prata om presentationsteknik. Och jag har ju ingen retoriker, så jag har inte retoriken i grunden så. Utan jag jobbar framförallt med känslan som jag vill leverera.
Du tar de mjukare delarna av inspiration, föreläsning, föredrag vidare.
Kanske.
Kan du berätta vad känner de personerna som du coachar i inspirationsteknik? Kan det vara, vad har de för idéer när de kommer? Jag är lite nyfiken på. Alltså, och finns det skillnader här på från du företagsledare eller chefer eller andra som du coachar?
Absolut. Alltså, anledningarna kan ju vara antingen att man är bara så jävla nervös. Man tycker det är skitläskigt att stå där och prata. Men jag gör det ändå. Och många, jag brukar jämföra med att, och då har man ändå kommit långt tycker jag, när man har fått den insikten. För många gånger kan det vara så, jag brukar gärna jämföra så att man tänker, tänk dig en kompositör och pianist som har lagt ner år av förberedelse på att ta fram ett nyskrivet verk. Och nu är det premiär och du sitter i publiken. Och kompositören kommer in på scenen och tar emot publikens applåder. Och precis han slår sig ner på sin pall. Och precis när han ska slå an första ackordet så tänker han tanken. Jag undrar om jag borde ha övat någon gång inför publik innan det. Och det skulle självklart inte hända. Det skulle inte hända. Inte ens, vilken amatörföreställning du än ser så repeterar man och repeterar och repeterar. Men det händer i näringslivet hela tiden. Du bryr dig inte om den här sista, att stämma av den här sista leveransen. Jag kan ha haft ett team bakom mig, men det är så mycket tid och pengar och personer som har lagt ner jobbet på att ta fram den här lanseringen eller tjänsten som ska implementeras eller vad det nu är. Och sen så sitter man i taxin på väg till lokalen där man ska vara och du vet, sätter ihop de sista slidesen eller skriver ner de sista punkterna och sen går man upp och bara gör sin leverans. Och har ingen aning om hur det kommer att tas emot. För vi vet.
Nej, men det skulle ju kunna vara så, tänker jag, att den nervositeten som jag ju vet att jättemånga lider, och det finns ju till och med undersökningar som visar att svenskar är mer rädda att tala inför publiken för att dö. Det vet jag hur man har undersökt då, men läskigt verkar det vara i alla fall. Men den nervositeten skulle ju kunna vara någon slags vetskap. Alltså egentligen är det en kunskap om att det är någonting jag inte har gjort, tänker jag på när du berättar om kompositören där.
Absolut, vetskapen, det som vi vet är ju att vi reagerar på samma sätt, kan reagera på samma sätt inför en publik som vi gör inför ett, alla de här ögonen som kommer mot mig, som stirrar på mig, är ju samma skräck som när jag möter ett rovdjur i skogen. Det vill säga adrenalinpådraget som får mig att reagera antingen med fight, flight eller freeze. Och i en presentationssituation så kan ju fight-reaktionen bli den att jag sätter upp en distans mellan mig själv och publiken. Jag är månad mer om att vara professionell och säga de rätta sakerna och använda rätta formuleringar så att det inte finns någon risk för att någon överhuvudtaget tycker att jag inte är tillräckligt smart eller tillräckligt begåvad eller tillräckligt rätt på rätt plats. Ja, och så sätter jag upp den här distansen. Och det är där alla de här fantastiska PowerPoint-bilderna blir så otroligt sköna att ha. För då kan jag också ha dem som skydd bakom mig. Och så säga till publiken, titta på dem, titta inte på mig, titta på bilderna här. Eller fight-instinkten. Där, du vet, känslan att jag vill sticka därifrån. Och då pratar jag fortare och fortare för jag kanske inte tråkar ut. Och när jag pratar fortare och fortare, det kan jag med det. Det är då jag tror jag också tråkar ut. För jag vågar inte landa i någonting.
Mm.
Och jag, för, liksom, jag ber om ursäkt för mig själv. Och sen har vi det personligen. Jag har också upplevt här. The freeze-tillståndet. Det är när man verkligen bokstavligen ser sig själv ut som från en övervakningskamera.
Mm.
Och är extremt kritiskt till det man ser och hör. Mm. Varför sa du så där för? Hur smart lät det där egentligen?
Mm.
Det är klart att de ser på det att du börjar bli röd om halsen.
Mm.
Du är alldeles flammig.
Mm.
Och så krymper vi oss själva till noll och ingenting.
Mm.
Och för att inte hamna i de här läskiga känslorna så hamnar vi i det som är överenskommelsen. Det vill säga, vad gör alla andra? Jo, de gör så här. Då har man x antal PowerPoint-bilder som jag visar upp med mina texter. Jag använder det språket som alla andra gör.
Mm.
Och så gör jag det som alla andra gör. Men
det låter som någonting ganska mekaniskt.
Det låter som någonting väldigt mekaniskt. Och då kopplar jag bort min personlighet och också mötet med publiken. För det är mötet som gör mig trygg.
Mm.
Det är när jag bestämmer för mig själv att det är inte publiken som sitter och tittar på mig. Det är jag som står här och är nyfikna på er. Bara den lilla fokusförflyttningen, vändningen.
Ja.
Och då måste jag göra det gynnsamt för mig själv. Det vill säga, ta bort det som skäl, den fokus som jag faktiskt behöver. Jag behöver ju blickarna. Jag kan inte sitta här och prata med er om inte jag har era blickar mot mig nu. Då blir jag tyst. Då kommer jag inte på vad jag ska säga. Utan er reaktion mot mig är fullkomligt nödvändig. Så jag måste gynna för det som är mänskligt hos oss.
Mm.
I en presentationssituation. Och vi är människor.
Mm.
Och när vi verkligen griper tag i någon. Det är det kanske också för att den personen har sagt att jag. Och alltså vågat visa sin egen sårbarhet.
Mm. Jag minns ett tillfälle, det var inte i jobbet, men jag, apropå freeze, så jag höll på att tävla i gymnastik. Jag skulle göra en gymnastik modern, heter det den tiden. Jag skulle göra ett program. Och när jag var klar så hade jag glömt ett helt avsnitt. Så musiken fortsatte bara spela.
Mm-hmm.
För, och det var ju det är också att man bara totalt har liksom...
Känner du igen det här då?
Då kände jag igen...
Att du, jag menar det som du beskriver här. Känner du igen det där att du liksom...
När man
att du var så fokuserad på din prestation snarare än på...
Exakt.
Ja.
Det var ju det.
Mm.
Prestationen snarare än att liksom gå in i mig själv och följa musiken och...
Hade du övervakningskameran då? Minns du det?
Nej, det minns jag inte. Det här var ju ganska länge sedan när jag höll på med de här sakerna. Men jag minns känslan.
Ja.
Det är det. Det är exakt. Den man minns.
Just,
jag minns känslan, freeze. Den här freeze-känslan. Mm. När jag står där och musiken spelar på och domarna sitter framför. Vad gör man då? Liksom? Det är liksom en hemsk känsla. Och jag tror att det är den som man är rädd för så många gånger. För.
Det är väldigt smärtfullt.
Ja.
Och ett sånt minne är ju verkligen, kan ju vara bestående.
Mm.
Och har jag då skaffat mig ett sånt minne i en presentationssituation. Mm. Så alltså jag kan ju ha kopplat det till bara ordet presentation till exempel.
Mm.
Så bara att jag hör att jag ska presentera. Gör att jag triggar igång alla de här känslorna som du upplevde på gymnastikuppvisningen.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och hamnar i det tillståndet. På en gång innan ens, alltså i fantasin, bara är på väg till lokalen där vi ska befinna oss.
Mm.
Ursäkta. Vi måste ta hänsyn till det. Att vi är människor och att det här spelar roll.
Mm,
och då hitta teknikerna, alltså dels attityderna, som du jobbar med mindfulness, attityderna till teknikerna, men också sen då verktygen och konkreta, vad kan jag addera till min information som både gynnar mig och får publiken inspirerad.
Mm.
Mm-hmm.
Som storytelling och berättelsen och ta bort det här som är den här överenskommelsefällan och göra någonting annorlunda så
just
att jag får den här kontakten.
Jag tyckte jättemycket om det där du sa, att ta hänsyn till att vi är människor. Det är fint.
Mm.
Men jag vill backa till, någonstans i början så sa du, och det uppfattar jag som en nyckel, att flytta fokus från mig själv till mötet.
Mm.
Typ så sa du.
Precis.
Hur gör man det?
Ja, men jag tror att det är det som är grunden till det vi upplever väldigt mycket som scenskräck. När jag står inför publik så kan jag ju välja om det är jag som står här och det är ni som betraktar mig. Till att säga, det är jag som står här och det är jag som betraktar er.
Mm. Det är en hållning.
Jag jobbade med en kille för flera år sedan som när vi kom till det här, så han var verkligen alltså han hade en sån scenskräck så det fanns inte, men tvingades göra det här gång på gång. Och fortsatte, han fick bara mer och mer bekräftelse för att det här var hemskt, eftersom han hade hamnat i den här överenskommelsefällan som gjorde att han fick ju inte kontakten av publiken, utan tvärtom, de var ju uttråkade. De tyckte det var jobbigt att se honom lida.
Mm.
Alltså, så de ville egentligen bara sticka härifrån, så han fick igång bara bekräftelse på att det här var,
just det,
att han gjorde fel.
En spiral. Mm.
Så han hade inte liksom hittat det nya sättet för att kunna få andra reaktioner. Och när vi började lyssna på de här frågorna som fanns och spökade inom honom, så var det en fråga som var starkast, och det var ju den, jag undrar när de kommer på mig. Den fanns där hela tiden. Så när han kunde få fatt i den frågan så kunde han också byta ut den till, jag undrar vad de kommer lära sig idag. Och det blev ju en fråga för honom, att en hjälp att förflytta fokus från att jag undrar när de kommer på mig. Med den frågan har jag ju allt fokus på mig själv.
Du vet, då är du är underläge.
Och jag är underläge.
Redan i frågan.
Och väldigt dömande i den frågan. För den förutsätter ju att jag är egentligen en blufftyp.
Exakt, precis. Men frågan som då löd, jag undrar vad de kommer lära sig idag. Det var bara han förutsatte att de skulle lära sig saker. Men mer fokus på, vad är det specifikt de kommer lära sig? Så att han hade ju med den frågan flyttat fokus ännu lite längre fram. Och den här fokusförflyttningen, inom teater pratar man om viljeriktning. Det syns extremt snabbt i kroppen när vi får den här viljeriktningen. Därför att vi sträcker på oss, vi flyttar oss lite mer framåt. Vi är lite mer närvarande i det som sker i mötet. Det här är en kroppslig reaktion, som kropp, tanke och känsla, det är tre delar som hela tiden hänger ihop. Nu startade han den kroppsliga reaktionen för att han förändrade tanken. Ibland kan vi ju få hjälp att förändra tanken genom att vi startar med det kroppsliga uttrycket, det vill säga, hur förändras mina tankar och känslor när jag agerar som om jag är säker. Jag sträcker på mig, jag lutar mig lite mer framåt, jag tar konkret ett steg framåt, jag vågar ställa en fråga och vara tyst. Vad händer då?
Så att flytta fokus från mig själv till mötet. Ett sätt att göra det på. Det kan vara att ersätta min jobbiga fråga. Till exempel, när kommer de på att jag är en bluff. Till, vad kommer de att lära sig idag?
Ja.
Coolt exempel.
Eller.
Väldigt konkret.
Eller att gå via kroppen. Att. Istället för att jag kan se ibland när människor som nästan gömmer sig bakom sina blädderblock eller sina presentationer. De bokstavligen backar bak i rummet.
Ja, det har jag sett också.
Att kämpa emot det där och agera, det är ju vad teatertekniken är. Att jag agerar som om jag är säker. Jag är inte säker, men om jag vore säker, hur skulle jag agera då? Ja, men då skulle jag sträcka på mig. Då skulle jag vara lite mer framåtlutad. Då skulle jag våga stanna i tystnaden. Därför det fanns en nyfikenhet i tystnaden.
Just det.
Du, Lovisa, vad är en naken chef för dig?
En naken chef för mig. Det finns alltid ett stadie när man jobbar med människor. När det nästan kan bli för bra. När man har övat in sitt manus och det sitter som en smäck, allting är suveränt. Men då har man lite tappat själen. Så då har jag kommit till en fas där jag brukar säga att det är nu vi behöver skita ner det lite. det är nu du ska komma av det lite. Mm. Det är nu du ska tappa någonting på golvet eller säga, jag är ledsen, jag glömde bort vad jag skulle säga här. Men det fick mig att tänka på det här istället. Vi vill se att det är en människa som står där som du och jag, som också inte är, som inte är så perfekt, som faktiskt vågar. Vi pratade om Brené Brown tidigare, som vågar visa sin sårbarhet, som hade ett TED-talk som är väldigt, väldigt fint. Det är en naken chef för mig.
Det här är den nakna chefen
med Katrin
och Helena.